Upplyft era hjärtan till Gud och hör fastlagssöndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 18:e kapitlet med början på versen 31 i Jesu namn. Jesus tog de 12 åt sidan och sade till dem: se, vi går upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sade till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud, och allt folket som såg det prisade Gud. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Herre, gör så att jag kan se. Amen. Vi hade konfirmandkurs igår och vi samlades både omkring Guds ord, Bibeln, och omkring vår troslära. Vi hann inte så långt i den heliga skrift, men vi började med Guds stora under i skapelsen. Och så kom vi också vidare till det som vi kallade för den största världskatastrofen i historien, i det tredje kapitlet. Och ungdomarna visste vad det kapitlet handlade om och en del om vad det innebar. Gud såg på allt han hade gjort och såg det var mycket gott. Läser vi i första Moseboks första kapitel. Det rådde en fullkomlig harmoni, frid, glädje och kärlek där i Edens lustgård. Allt var mycket gott. Men det fanns en som ville ha det på annat sätt. Djävulen hade satt sig upp emot Gud och blivit nedstörtad. Och så ville han ha människan med sig i fallet. Och så närmar han sig som den listige ormen, Adam och Eva, med en försiktig undran om vad Gud egentligen kan ha menat och sagt när det gällde träden i lustgården. Och så var konversationen inledd och sen var snart syndafallet, världskatastrofen, ett faktum. Gud hade sagt att på den dag du äter av det ska du döden dö. Och genom syndafallet kom så något in i världen som inte fanns förut. Döden. Och vi brukar tala om döden i tre olika avseenden. Den kroppsliga döden, den andliga döden och den eviga. Den kroppsliga, det är ju att människolivet här på jorden tar slut, att kroppen dör. Den andliga döden, det är att genom syndafallet så kom det till en skilsmässa mellan människan och Gud. Och den eviga döden, den innebär ju en evig skilsmässa om ingen omvändelse sker. Vi läste här i evangelietexten om den blinde, att han vände sig till Jesus och så sa han: Herre, gör så att jag kan se. Och han fick öppnade ögon till att se Jesus. Där i lustgården hos våra första föräldrar så öppnades också ögonen, men för helt andra perspektiv. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Här hade alltså skett en förändring. Något hade blivit ont och orent, och så behövde Adam och Eva plocka ihop löv för att skyla sina kroppar. Men det var inte det värsta. Det värsta var att de befann sig vara nakna i en annan bemärkelse. De var andligen nakna och så sökte de gömma sig för Gud. När kvällsbrisen drog genom träden där på syndafallets dag och de hörde Guds fotsteg i lustgården, så gömde de sig. Det hade alltså skett någonting alldeles totalt förändring. En alldeles total förändring i människans förhållande till sin Herre och skapare. Nu behövde de gömma sig för Guds ansikte. Människan hade blivit ond, vrång, ohelig, full av ovilja emot Gud och försöka komma undan honom. Och vad hade nu Gud för ärende när han kommer där på syndafallets dag medan kvällsbrisen drog genom träden? Han sökte upp de fallna människobarnen där de gömde sig för honom. Han uttalade domen över synden, men han hade också ett annat budskap. Och jag citerade igår för er, och ni har hört mig citera många gånger, vad Rosenius skriver om just det här tillfället. Han som senare bjöd oss att inte låta solen gå ner över vår vrede. Han gav här det första beviset på detta sitt försonliga sinnelag. Han kommer till de olyckliga syndarna med budskapet om frälsningen. Han talar om kvinnans avkomma som skulle krossa ormens huvud. Och du, Gustav, visste igår att det var Jesus det handlade om. På syndafallets dag predikades för första gången evangelium om Jesus Kristus på den här jorden. Adam och Eva var de första olyckliga syndarna som fick höra budskapet om Guds kärleks väg. Och sen har detta budskap ljudit genom årtusenden, och så predikas det idag för oss. Och det ska fortsätta att ljuda ut över en i syndfallen värld in till dess Jesus kommer tillbaka. Guds kärleks väg, hans vandring upp till Jerusalem och händelserna där. Det kan vi läsa om i de fyra evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De berättar om Jesu liv på jorden. Och så får vi här beskrivet vad löftet på syndafallets dag betydde. Det hade nu Gud många gånger och på många sätt förkunnat och förklarat också under Gamla testamentets tid. Kristus och hans verk fanns där inneslutet i de heliga skrifterna. Vi läste vad Jesus sa när han höll bibelstudium med Emmaus lärjungarna. Han började med Moses och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och så har Gud genom profeterna utvecklat och förklarat vad Messias Kristus skulle göra. Och det är ju detta Jesus påminner om i dagens text. Ser vi gå upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Genom profeterna hade också Herren Gud förklarat varför det skulle ske. Hos profeten Jesaja läser vi: vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. När Paulus skriver till de kristna i Korint och talar om vad han har undervisat dem om, vad han har predikat om, så säger han att jag meddelar er det allra viktigaste. Och vad var då det allra viktigaste? Vad jag själv har tagit emot, säger han, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och när vi läser evangelierna så är det inte heller någon svårighet att se vad det är som är det absolut viktigaste som evangelisterna berättar om. Huvuddelen av evangelierna handlar om den sista veckan i Jesu liv och särskilt om det sista dygnet. Det är själva hjärtpunkten i den kristna tron. Johannes avslutar sitt evangelium med orden: det är den lärjungen som vittnar om detta och har skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Men det viktigaste har Johannes berättat om och utförligt. Och vad kan det vara? Det finns 21 kapitel i Johannes evangeliet. Och de 10 sista kapitlen handlar om den sista veckan i Jesu liv. Och så har också Johannes i sitt evangelium talat om vad som är avsikten med det här budskapet. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Idag går vi in i fastetiden. Det är ju den tiden på kyrkoåret då vi steg för steg får följa Jesus på hans sista vandring till Jerusalem mot lidande och död. Gud give oss nåd att så betrakta denna lidandes vandring, att vi som den blinde tiggaren hos Jesus måtte få våra ögon öppnade och ljus över salighetssaken. Så att vi, precis som tiggaren, kan lova och prisa Guds lamm som bar mina och världens synder. Se, vi går upp till Jerusalem och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Det var därför han hade kommit. Det var skrivet om honom i bokrullen vad han skulle göra, läser vi i den 40:e salmen. Och han säger själv, Jesus, där att det var hans lust och hans hjärtas glädje att göra Guds vilja. Jesu lidande var ett frivilligt lidande i fullkomlig lydnad för sin himmelske faders vilja. Han hade fått ett arv att förvalta. I den andra salmen står det: jag ska ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. I den 16:e salmen så lovsjunger salmisten himlens härlighet Och han säger om detta: en lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Men de orden kan vi också applicera på vår frälsare Jesus Kristus. Han säger om den lott som var hans, om det arv som fallit på hans del, på samma sätt: det var ett arv som behagar honom väl. Och vi får med Anders Nilsson sjunga: tack att du ville lösa din lott, din arvedel, ditt dyra blod utösa, Guds lamm, Immanuel. Vi läste i dagens episteltext den underbara lovsången om kärleken. Och det är den kärleken, den sanna kärleken, som målas upp för oss i Jesu lidandes historia. Den är inte tom och innehållslös. Den är tålig och mild. Den söker inte sitt. Den fördrar, den tror, den hoppas och uthärdar allting. Och som är det största, det är den kärleken som Gud målar för våra ögon i passionshistorien. Liksom Fadern har älskat mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Ingen har större kärlek än den att han ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus i sitt avskedstal. Och Paulus skriver om denna ofattbara kärlek: medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och i Efesierbrevet skriver aposteln: Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Det är ur denna fullkomliga kärlek som också den fullkomliga lydnaden flyter. Det är den som gör att frälsaren med villigt hjärta går den tunga lidandens vägen upp till Jerusalem, där han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Och så väl vi behöver be vad vi redan har sjungit: Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Romarbrevets femte kapitel. Det här har profeterna skrivit om, säger Jesus, och nu ska allt gå i uppfyllelse. Hur kunde nu profeterna, långt före att Jesus hade kommit i världen, skildra vad som skulle ske hundratals år efter deras död? Inte var deras budskap några mänskliga tankekonstruktioner. Petrus skriver att ingen profetia i skriften har kommit genom egen utläggning, utan heliga Guds män har talat ledda av den helige ande vad de har fått av Gud. Och så har Gud sänt oss budskapet genom profeterna. Och Petrus skriver om detta, om den frälsning som Gud har berett. Det var den frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som de skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och då blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Och så uppmanar oss Petrus att hålla oss till det fasta profetiska ordet, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det satt en blind tiggare där vid vägen där Jesus drog fram. Men det hade hänt något förunderligt med den blinde, för han hade fått ljus i salighetssaken. För honom hade morgonstjärnan gått upp. Och när nu den sanna morgonstjärnan passerade det förbi, så bad han också om sina ögons ljus. Men med oss är det som med lärjungarna. Lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem så att de inte fattade vad han menade. Och så får berättelsen om den blinde tiggaren illustrera vår andliga situation. Vi är av naturen blinda. Vi förmår varken fatta eller ta till oss passionstidens budskap om inte Jesus får öppna våra ögon. Nu förstod lärjungarna vad som menades med att bli hånad, bli skymfad, bli utsatt för spott och spe, att bli gisslad och dödad. Men omöjligt kunde de koppla ihop detta med Herren Jesus. I det avseendet var de både blinda och döva. Visst trodde de på Jesus och bekände att han var Kristus, den levande Gudens son. Och när andra drog sig undan och inte längre ville gå med Jesus, så bekände de 12 att de inte hade någon annan att gå till. För han hade det eviga livets ord, och de trodde och förstod att han var Guds helige. Men de satt samtidigt fast i sina egna föreställningar om Messias och hans rike, som band dem och gjorde dem olyckliga, ängsliga och bedrövade när de fick höra om vad Jesus skulle gå igenom. Men Herren kan bota den andliga blindheten. Han kan lysa upp, han som är det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Han som heter världens ljus. Och när den blinde tiggaren fick höra att det var Jesus som gick förbi, så ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och folk tyckte att det var rent besvärligt med det där ropandet, så de ville tysta ner honom. Men han gav sig inte alls, utan ropade bara ännu mer. Och så stannade Jesus och befallde att man skulle leda den blinde fram. Och så fick han sin syn. Och Jesus vittnar om en ännu större nåd som tiggaren ägde. Din tro har frälst dig. Det är så mycket som vill hindra oss från att komma till Jesus. Så mycket som vill tysta ner bönan om förvarmande. Djävulen, världen och vår egen onda natur. Men så som den blinde blev ledd fram till Jesus, så utför den helige ande sitt verk hos syndaren. Hos den blinde tiggaren så hade den helige andes verk gått före. Han saknade sina ögons ljus, men hade stort ljus i det andliga. När han bekänner Jesus som Davids son och ropar till honom förbarmande, så är det ett erkännande både av det egna eländet och av Guds barmhärtighet. Och hans ihärdiga bön, som inte låter sig tystas ner, vittnar om tron på Jesus, om tron på hans vilja att höra och hörsamma tiggares bön. Så får vi ta tiggaren på orden och göra gemensam sak med honom. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Så ska Herren genom ordet och sakramenten leda oss fram till frälsaren och få öppna ögon till att se att han är min frälsare. Jesus talade ju många gånger med sina lärjungar om att han skulle lida och dö och uppstå. Och så behöver också vi på nytt och på nytt igen bli undervisade och få förklarat för oss trons hemligheter. För att det ska gå för oss, som Petrus skriver, att vi ska växa till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Och inte vara barn som kastas hit och dit av alla vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, utan istället i kärlek växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Till honom som är hjärtpunkten i kristen tro. Jesu lidandes vandring upp till Jerusalem Må vi följa honom i tro och förtröstan på den vägen till frälsning och salighet. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, du som genom din son Jesus Kristus öppnade den blinde mannens ögon och lät honom se ljuset, vi ber dig, upplys våra blinda hjärtan genom ditt ord, så att vi rätt lär känna dig genom samme din son, som för oss har blivit dödad på korset och betalt för våra synder. Hjälp oss att i alla anfäktelser endast hoppas på din hjälp och söka den i bönen, så att vi finner tröst mot djävulen, synden och döden. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.